Jag påminner om att det finns möjlighet att både skriva och lämna in skriftliga frågor, och det kommer ju finnas möjlighet att kommentera och reagera och invända och diskutera efteråt. Så att, jag välkomnar ju alla synpunkter på det som jag har presenterat, och invändningar och frågor. Vår kultur reagerar ju på flera punkter i den kristna synen på sexualitet. Man reagerar väldigt hårt mot kopplingen mellan sex och äktenskap. Självklart finns den där på det sättet att de som är gifta har sex. Men man vill då absolut inte göra äktenskapsrelationen till den exklusiva platsen för sexuella relationer. Utan man vill göra det möjligt att ha sex i många andra situationer, så att säga. Det är den ena reaktionen. Hur kan man förlägga sexualiteten exklusivt till äktenskapet? Och den andra reaktionen, som ju är en mycket nyare reaktion. Den här första reaktionen har vi ju haft med oss sedan 60-talet, sedan man började tala om den fria sexualiteten. Men nu har ju de senaste två decennierna, kan man säga, så har ju frågan om samkönade relationer blivit nästa stötesten. Hur kan man säga att sex ska vara exklusivt till man-kvinna-relationen? Och det är idag nästan en emotionellt är det en större stötesten. Och det är den här frågan som jag ska försöka adressera. Och då står vi inför en väldigt stor utmaning när man ska tala om det här. Därför att det är så stor skillnad mellan vad som sägs och vad som hörs. Alltså, jag säger en viss sak och sen hör människor någonting helt annat. Och i grunden är problemet så här. Jag gör ett etiskt påstående. Alltså, jag försöker uttala mig om vad är rätt respektive felaktigt sätt att handla sexuellt. Jag gör ett etiskt påstående. Och säger, jag tror att samkönade sexuella relationer är felaktiga. Där har du mitt etiska påstående. Då uppfattar människor det som ett antropologiskt påstående. Alltså ett påstående om människan. Att det jag i verkligheten säger är en viss person eller en viss grupp är dåliga människor eller sämre. Att jag uttalar mig om människors status. Och det gör jag absolut inte. Och här är en jättestor kollision. Att så fort man försöker säga någonting etiskt så uppfattas det som någonting antropologiskt. Antropologi är ju läran om människan. Alltså att jag säger någonting om människan. Jag ska komma tillbaka till det, för det här är väldigt viktigt att reda ut. Hur ser vi på varandra? Hur ser vi på människan om vi är kristna? Hur ser vi på oss själva? Under min relativt korta livstid, så uppfattar jag i alla fall själv min livstid som relativt kort, så har jag hunnit leva i en kultur som har mycket drastiskt förändrats på det här området, hur man ser på samkönade sexuella relationer. Under min uppväxt så var fortfarande majoritetsuppfattningen i kulturen att man såg på samkönad sexuell attraktion som en form av avvikelse, en störning, någonting som inte är riktigt. Men ganska snabbt så ändrades det till att fler och fler började tänka fortfarande att nej, men det är inte idealet. Men för den som lever med en samkönad attraktion så kan man inte säga nej, men du bör leva i celibat. Utan då blir samkönade sexuella relationer en form av nödlösning. Okej, det är för de människorna så, även om det inte är idealiskt, så det är ändå det riktiga att säga att man då kan leva tillsammans sexuellt. Då har man fortfarande någon sorts ideal man-kvinna-relationen. Men man har öppnat en dörr för att här är en nödlösning. Det gick snabbt över till att man sa nej, men det är väl ingen nödlösning. Det här är en likvärdig variation. Vi människor finns med olika hudfärg, med olika hårfärg, med olika ögonfärg. Vi har olika längd. Vi är olika på alla möjliga områden. Och vi betraktar ju det som likvärdiga variationer. Det är ju inte bättre eller sämre vad du har för hudfärg eller hårfärg. Och det här är inte bättre eller sämre din sexuella attraktion. Det här är bara en positiv mångfald av sexuella uttryck. Och det är ju det som idag är majoritetsuppfattningen i kulturen. Och det har sen gått vidare i vissa grupper där man säger samkönade sexuella relationer är en överlägsen livsstil. Gays have more fun. Alltså den som verkligen vågar bryta mot normer, den som verkligen liksom gör egna val och är autentisk, och gaykulturen framställs som en kultur som har faktiskt vissa företräden, är bättre, friare, mer genuin än heterokulturen. Ja, det här är en våldsam resa som vår kultur har gjort på ganska få decennier. Och man kan bara konstatera att vi har gjort den resan. Hur ska vi då tänka kring detta? Hur kan vi förhålla oss till detta? Först jag vill säga här är att termen homosexualitet är en väldigt ny term. Och själva tänkandet att det är en identitet är på samma sätt förhållandevis ny. Själva termen homosexualitet myntades 1869 av en ungersk journalist. Det kom några år senare in i den akademiska medicinska litteraturen 1886. Så det är inte mycket mer än 100 år som man har talat om homosexualitet som en identitet, en läggning. Tidigare så har man ju varit fullt medvetna om förstås att det finns människor som har en samkönad attraktion, men man har talat om sexuella handlingar, inte om sexuella identiteter. Och det här är en ganska så stor skillnad om man har fokus på identitet eller om man har fokus på handlingar. Och här kan man bara konstatera att vi är i ett nytt läge där vi lyfter upp sexualiteten så att den blir identitetsskapande. Och vi gör det till kanske den viktigaste eller en av de allra viktigaste dimensionerna av vilka vi är. Och det är historiskt helt nytt. Nej, det är en manlig, det är en manlig journalist. Frågan om jag har skrivit fel. Nej, men det är ett mansnamn. Ur kristens synvinkel så är det här en väldigt viktig fråga, hur vi tänker kring sexualitet. Ur kristens synvinkel så är våra begär, vår åtrå, våra önskningar, våra förmågor eller våra brist på förmågor, våra olika problem som vi bär med oss, är inte vår identitet. Vi måste vara helt ärliga och öppna med alla sidor av vilka vi är, men det är inte vår identitet. Kristen tro har aldrig betraktat människor som straighta eller som gay. Det finns inte i vårt perspektiv att man delar in mänskligheten så i olika sorters grupper eller olika sorters identiteter. Utan vår indelning är helt annorlunda. Vår indelning är så här. Alla betraktas som Guds avbild. Därför är varje människa viktig, värdefull, ska mötas med respekt. Alla människor är syndare. Och är trasiga, har utifrån sig själv en förlorad gudsrelation, har en inre korruption. Den korruptionen tar sig olika uttryck hos oss och ser inte identisk ut, till exempel på hur vår sexuella korruption ser ut. Det där skiljer sig åt. Men det är inte vår identitet, vilket sorts sexuellt problem just vi har. Ur kristens synvinkel så kan man aldrig se ner på en annan människa, för vi sitter allihopa på botten. Det går inte att titta neråt. Om man har insett sin egen position, jag är på botten. Sen har jag en massa andra människor bredvid mig och vi har lite olika problem. Vår inre syndfullhet är inte identisk. Den är samma i att den är en syndfullhet, men i dess konkreta uttryck så är den olika. Och därför så, ur kristens synvinkel så betraktar man människan som skapad i Guds avbild, som fallen i synd och genom Kristus kallar tillbaka till Gud. Och det gäller alla. Vi sitter i samma båt. Det är den kristna synen. Sen gör man som kristen etiska uttalande. Vad har Gud tänkt? Ska en man ha 4 hustrur? Kan man betala för sexuella handlingar? Kan man ha sex med djur så länge man inte skadar djuret? Kan man ha en affär vid sidan om och skaffa sig en älskarinna? Kan man ha sex med någon av samma kön? Kan man gifta sig och skilja sig och gifta sig och skilja sig och gifta sig och skilja sig? Kan man flytta ihop? Kan man ha sex på första dejten? Nu har jag ställt massa liksom etiska frågor på olika nivåer. De kan ju vara olika allvarliga. Men det är ju etiska frågor, eller hur? Och där finns kristna svar på de frågorna. Där man svarar ja och nej och kan motivera det. Men man säger ingenting om själva människan. Att den människa som utför en handling som jag har sagt nej till, den människan är något speciellt. Den människa är Guds avbild, fallen i synd och har på det här området utfört en handling som inte är i linje med vad Gud har tänkt. En överträdelse av Guds vilja, det som vi kallar synd. Det är det kristna sättet. Så här står vi inför en stor krock i kulturen, hur vi närmar oss de här frågorna, om det är identitetsfrågor eller om det är etiska frågor. Vår mest kända historiker i Sverige heter Dick Harrison, professor vid Lunds universitet. Han har ett lite långt citat, men jag tycker det är intressant. Han skrev en artikel i Svenska Dagbladet om: var Rickard Lejonhjärta homosexuell? Och då tar han upp just det här som jag har beskrivit. Oj, ja, jag borde ha gjort lite större text. Jag får läsa det för er, det är så här. Jag har fått frågan många gånger, i synnerhet av folk som sett filmklassikern The Lion in Winter, där Rickard spelas av en filmdebuterande Anthony Hopkins. Svaret på frågan om Rickard Lejonhjärta var homosexuell är nej. Eller rättare sagt, det saknas belägg. Det märkliga är att nutidens filmer, uppslagsböcker och populärkultur i allmänhet svämmar över referenser till Rickard Lejonhjärta som en homosexuell kung, trots att vi helt saknar historiska vittnesmål. Faktum är att hela myten uppkom så sent som 1948, då man misstolkade en symbolhandling. För att markera en politisk allians sov Rickard under en natt i samma bädd som den franske kungen Filip August. På 1100-talet såg alla politiska bedömare, i synnerhet Rickards och Filips gemensamma fiender, handlingen för vad den var. Men i det sexualfixerade 1900-talet misstolkades händelsen fullständigt. Till saken hör också att vi har mängder av belägg för Rickards heterosexualitet, som föranledde hård kritik hos det dåtida prästerskapet. Kungens förkärlek för älskarinnor och prostituerade, och inte för den egna hustrun, till och med när han var allvarligt sjuk, noterades med oblida ögon. Men frågan rymmer också ett allvarligare fel. Medeltidens människor var oförmögna att identifiera folk som homosexuella, av det enkla skälet att begreppet, uppfattningen om en specifik homosexualitet, ännu inte var uppfunnen. Det är bara i det moderna 1900-talssamhället som vi har definierat folk som antingen eller och eller ansträngt oss för att sätta etiketter på sexuella identiteter. I historisk tid var människor fokuserade på homosexuella handlingar i sig, sodomi, och man antog att vem som helst kunde frestas utföra dem. Handlingarna var alltså inte kopplade till uppfattningen om en homosexuell identitet. Detta gör det besvärligt för den oförberedde forskaren, eftersom han eller hon i regel är inställd på att finna belägg för just identiteten, som ju aldrig nämns i de historiska källorna. Källorna begränsar sig dessutom ofta till att nämna handlingar som resulterar i skandaler. Just det. Okej, så vi behöver ha med oss det här. Det behöver man med sig också när man läser Bibeln. Bibeln uttalar sig inte om identiteter. Bibeln fördömer felaktiga handlingar, men fördömer ingen människa på grund av liksom identitetsfrågor. Ett annat problem som vi har, det är att vår kultur i den här debatten om samkönade relationer är helt översvämmad av floskler. En floskel är ju ett påstående som kan vara sant, som låter bra, men som är alldeles för brett eller för allmänt. Och så kallar vi det en floskel, för det fångar inte den specifika formuleringen. Och diskussionen om samkönade relationer är fullständigt översvämmad av floskler. Så huvudargumentet har ju varit, ja men alla människor har ju samma värde. Alla människor har samma rättigheter. Vi tror på jämställdhet i Sverige. Slutsats, därför måste vi bejaka samkönade sexuella relationer. Eller säger man, ja men det här är genetiskt betingat. Det finns en gay-gen. Man kan inte gå emot sin egen kropp. Det här är någonting oförändligt hos människor. Därför måste vi bejaka. Eller så säger man, ja men det här finns i naturen. Har ni inte sett hur djur kan utföra homosexuella handlingar? Det är någonting naturligt. Man hade en stor utställning i Stockholm för ett par år sedan som gick igenom hela djurriket och vad man kunde hitta av homosexualitet där. Kärlek kan väl aldrig vara fel? Hur kan det vara emot kärlek? Vad är du för en människa? Du måste väl säga ja till kärlek. En människa har väl rätt till sin sexualitet? Varför vill du förbjuda och ta ifrån människor deras sexualitet? Du måste väl visa medkänsla. Hur kan du vara så hård? Men så länge man inte skadar någon så kan man väl inte vara emot det. Okej, okay, här var... Hur många blev det? 7 olika floskler har jag kunnat fortsätta ett långt tag. Det här är ju saker som är jätteviktiga. Och i allmän mening håller jag med om påståendena. Men de är inte argument i den här diskussionen. Alltså låt oss ta dem en gång till. Och här handlar det om att tänka. Måste koppla på tänkandet så du inte har, om du inte har liksom... on-knappen, om du inte har tryckt in den så är det läge för att göra det nu. Det är klart att man är för människovärde. Det måste en kristen vara. Alla människor har samma värde, samma position och status. Vi är Guds avbilder. Vi ska slåss för människovärdet. Vi ska slåss för jämställdhet. Det är klart att vi ska inte ha ett ojämlikt samhälle. Men det löser inte den sexualetiska frågan. Att alla människor har samma värde innebär inte att alla sexuella handlingar är likvärdiga. Den frågan måste man ju bedöma separat. Var det en rätt sexuell handling och var det en felaktig sexuell handling? I Sverige där frågan om sexköp är väldigt känslig. Och vi har en väldigt strikt sexköpslag. Du kommer ju aldrig undan i debatten och säga, ja men sexköparen har ju samma människovärde som vi. Det är klart han måste få köpa sex. Det säger ju människovärdet. Nej, det säger inte människovärdet. Det kommer alla att tala om för ändå. Det här är ju en etisk fråga. Du får inte behandla sexualiteten som en handelsvara. Nej, just det. Så frågan om människovärde löser ingenting när det gäller frågan om samkönade sexuella relationer. Alla människor har samma värde. Alla handlingar är inte lika. Det måste diskuteras för sig. Vi måste ta vår genetik på allvar. Men det är så här att man har genetiskt inte hittat någon gay-gen och vår sexualitet är inte på det, vår sexuella attraktion är inte på det sättet direkt genetiskt beroende. Man har kunnat visa genom tvillingstudier, bland annat vid Karolinska institutet i Stockholm, att samkönad sexuell attraktion är inte ensidigt genetiskt betonat. Man undersöker enäggstvillingar som alltså har samma genuppsättning. Men de är inte ensidigt samma när det gäller sexuell attraktion. Så det är inte genetiskt. Och, nu kommer det viktiga, även om det vore genetiskt, låt säga att man om ett antal år skulle hitta någon gayen, det påverkar ingenting. Därför att etik avgörs inte av genetik. Om man hittar en aggressionsgen, det blir plötsligt inte våld mot andra människor riktigt. Etik, vad som är rätt, bedömer man oberoende av människors genetik. Det är faktiskt två separata frågor. Det finns i naturen. Ja, det verkar finnas. Även om det ibland överdrivs. Det är kanske inte homosexuell attraktion i alla fall så som vi skulle se det mellan människor. Men igen, det grundläggande felet här är ju sedan när blev djuren vår moraliska förebild? Liksom, kom igen, vad är det här för argument? Man kan ju ge exempel på hur mycket som helst från djurvärlden. Där djur dödar varandra och skadar varandra. Eller den här spindelhonan låter sig betäckas av hannen och sen biter hon ihjäl honom. Vad ska vi göra av det etiskt? Det här är liksom helt off. Mänskligt beteende är någonting avskilt från vad djuren gör. Vi måste diskutera vad är det rätt att vi människor gör mot varandra. Och det är oberoende av vad som pågår i djurvärlden. Kärlek kan inte vara fel. Nej, absolut. Kärlek är alltid rätt. Det är klart att vi ska älska och bejaka kärlek och låta kärleken flöda. Men all kärlek ska inte vara sexuell. Jag ska älska mina barn men inte ha sex med dem. Jag ska älska mina föräldrar men inte ha sex med dem. Jag ska älska mina vänner men inte ha sex med dem. Man måste definiera i vilken relation ska kärleken ta sig sexuella uttryck. Det här är ju flosklernas floskel. Och säga kärlek kan aldrig vara fel. Och sen så tänker sig att man har sagt någonting om när sexualitet är riktig. Det är ju blanda samman saker helt och fullt. Man ska alltid vara för kärlek förstås. Men sen måste man diskutera i vilka relationer ska kärleken ta sig sexuella uttryck. Det är en fråga som måste avgöras för sig. Rätten till sin sexualitet. Ja, du har verkligen rätt till din sexualitet. Ingen annan kan göra anspråk på den så att säga. Det är din sexualitet. Men du kan å andra sidan inte göra obetingade krav på att få leva ut din sexualitet. Det är faktiskt en liten annan fråga. Så i Sverige, den person som säger men jag har ingen chans att hitta någon sexualpartner, jag måste köpa sex. Ja, då säger kulturen, sorry, det där är fel sätt att uttrycka din sexualitet. Då måste du lära dig att hantera din sexualitet eller hitta ett legitimt sätt att uttrycka din sexualitet på. Du kan inte kräva att få leva ut din sexualitet. Medkänsla, och nu närmar vi oss någonting som är ett väldigt viktigt och bra argument. Det är självklart att vi måste ha mycket medkänsla med varandra. Med varandras svagheter och svårigheter, med kampen och smärtan i varandras liv. Så medkänsla, den som känner Jesus, behöver smittas av hans medkänsla med människor. Men igen, medkänsla löser inte våra etiska frågor. Om jag vandrar i ett slumområde i Kenya, i Nairobi till exempel, och där är en ensamstående mamma med barn som inte finner någon annan sätt att försörja sitt barn än genom att stjäla, så känner jag ju väldigt medkänsla och har full förståelse för hennes situation. Och det vore konstigt om jag bara gjorde mitt hjärta hårt inför den situationen, det vore fel. Men jag kan inte göra min medkänsla, eller jag kan inte använda min medkänsla för att säga därmed blir det rätt för dig att stjäla. Även om jag fullt ut förstår varför hon har gjort de här valen. Utan jag måste ju säga, vi måste hjälpas åt så att du kan hitta ett annat och bättre sätt att lösa den här situationen på. Så medkänslan kan inte styra min etiska bedömning. Medkänslan måste ju styra min attityd till personen. Men är inte det avgörande argumentet i den etiska bedömningen. Vad är rätt och fel? Så länge det inte skadar någon. Det är ju ett förstås ett bra etiskt kriterium. Men det är inte tillräckligt. De flesta i Sverige är emot polygami. I yttre mening skadar det ju ingen. Det funkar inte att ha som enda kriterium. Man behöver fler kriterier i en etisk diskussion än bara frånvaron av yttre skada. Så. Det ligger ett tjockt lager av såna här, vad jag skulle kalla floskler, i vägen för de verkliga frågorna som vår kultur inte riktigt vill ta tag i. Och det gör att det här är svårt att föra diskussionen. Men om man ska försöka komma åt den verkliga frågan så är den så här. Alla människor måste dra en gräns när det gäller sexualitet mellan rätt och fel. Det är inte bara någon sorts kristen liksom hang-up att vi vill Att man har något sorts behov av att säga, här är det riktiga, nej men det där är fel. Alla är överens om att det finns felaktiga sexuella handlingar. Jag har faktiskt inte träffat någon som har sagt att det finns inget exempel på någon sexuell handling som är felaktig. Så situationen är den att alla människor gör en bedömning av sexuella handlingar och drar en gräns och säger, här är området för de goda sexuella handlingarna, det här är fel. Enda skillnaden oss emellan är var vi drar den där gränsen. Okej. Nu närmar vi oss den riktiga frågan. Vad är argumenten för den här gränssättningen? Vad är det som ska avgöra var vi sätter gränsen? För alla sätter en gräns. Hur sätter vi våra etiska gränser när det gäller sexualitet? Om jag tänker på mitt land som har väldigt stort område, man säger det här är helt fritt, sen sätter man gränser då. Får inte köpa sex. Här har du en etisk gräns. Får inte ha sex med barn. Oerhört laddat. Om det finns ett antal gränser till som de flesta skulle säga är en riktig gräns. Du får inte ha sex med någon annan så länge du än den du är gift med, så länge du är gift. Åtminstone inte om utan att den du är gift med är med på det. Okej. Vad är argumenten för att sätta gränser? De kriterier som är det allmänna i kulturen, det som lyfts fram, och jag kunde ge ett antal exempel på där folk har diskuterat det här, då är det de här tre kriterierna som man lyfter fram. Att sex måste vara mellan vuxna, sex får inte i fysisk mening skada någon, och sex måste vara uttryck för samtycke. De som är involverade måste ha sagt ja till det. Och sen säger man, utifrån de tre kriterierna, kör. Det är liksom bara du håller dig för de här. Och sen vill man inte föra diskussionen vidare. Men det här är ur min synvinkel någonting problematiskt. De här kriterierna är bra, jag instämmer i dem. 100%. Involvera inga barn. Det handlar om vuxna. Får inte skada någon, det är självklart. Det här är väldigt basic. Det måste vara samtycke, frivillighet. Absolut. Men det här är knappast tillräckligt. Om man börjar fundera på det här så inser man att det behövs fler kriterier. Så, några exempel. Polygami. Varför har vi förbjudit det om det är de där tre kriterierna som gäller? Det finns ju ingen rimlig anledning att hålla undan polygami. Eller incest, som ju inte behöver vara mellan barn och vuxna. Varför får inte vuxna barn ha sex med sina föräldrar? Det finns ju ett fall i Norge och ett fall i Tyskland där en vuxen dotter har sex med sin pappa och har blivit gravid och har fått barn och säger, det här är frivilligt, jag vill det. Det är en ömsesidig relation. Och i båda fallen har man ju hamnat i, har det blivit fängelsestraff. Men det stämmer ju inte med de här kriterierna. Dendrofilia, alltså om man läser psykologiböcker kring människans sexualitet, så är det ju så här att det finns sexuella intressen, alltså listan över sexuella intressen är nästan oändligt lång. Att mänsklig sexualitet kan ta sig nästan vilka uttryck som helst. Här är ett exempel. Dendrofilia är förstås mycket ovanligt, men det handlar om att en människas sexualitet är inriktad mot träd. Och Dagens Nyheter hade en reportageserie om sexualitet, och då var detta en sak man lyfte fram. Men en flicka i 25-årsåldern vars sexualitet var inriktad mot träd, så att hon gick ut i skogen av sexuella syften. Hon plockade hem en trädgren som hon sov med i sängen. Hon relaterade sig själv sexuellt till träd. Okej. Vad ska man säga om det här? Ja, det är klart man säger, det är inte mycket samtycke. Fast det skadar ju ingen. Om man börjar fundera kring det här så menar jag att man ganska snabbt kommer fram till det som i idéhistorien kallas för den naturliga lagen. Alltså att man börjar fundera på frågan om vad något är avsett för. Därför att de flesta av oss skulle väl säga, okej, jag har inget behov av att i juridisk mening förbjuda den här flickan att gå ut i skogen eller leta upp trädgrenar och så. Men jag skulle säga, det här är någonting sorgligt. Fullheten av vad hon är som kvinna kan inte komma till uttryck i en relation till en trädgren. Det är något tragiskt där. Därför att det är inte detta som trädet är avsett för, och det är inte detta som hon är avsedd för. Och det är väl egentligen enda argumentet man kan ha emot det här. Alltså om man skulle säga någonting om den här situationen. Ja, men det här är ju inte fullheten av vad du är avsedd för. Vad din kropp, din sexualitet, din livmoder, dina äggstockar, dina könsorgan, hela din kvinnlighet, vad det är till för. Det missar liksom målet med vad du är. Och det är den naturliga lagen, alltså när vi försöker resonera utifrån skapelsen. Ungefär som ett av argumenten mot sexköp är att ja, men sex, det är ingen handelsvara. Sex ska vara någonting ömsesidigt som uttrycker kärlek. Där det ska vara lust från båda sidor. Ett sexköp kan aldrig uttrycka det som sexualiteten är ämnad för. Alltså, den naturliga lagen ställer frågan, vad är vi ämnade för? Och kan ställa den frågan som man ju biologiskt kan göra om varje liksom, olika delar av skapelsen. Ett ekollon, vad är dess fulla potential att bli ett träd? Sen kan det då förstöras längs vägen och det kan bli så att man inte kan förverkliga sin fulla potential. Men det vore konstigt om man inte kunde säga, vad är ekollonet egentligen ämnat för? Vad är det som gör att de flesta kulturer har haft en avvaktande och för det mesta en stark negativ syn på samkönade sexuella relationer? Det är inte för att man har läst i Bibeln, för den har man inte haft tillgång till. Det är just det naturrättsliga argumentet vad något är avsett för. Då man har resonerat så här. Fysiskt så är det ju mannens och kvinnans kropp som hör samman. Mannens och kvinnans könsorgan är avpassade för varandra. Fysiskt är det bara en man och en kvinna som kan förenas. Två kvinnor kan inte kroppsligt förenas. Två män kan inte på det för kroppen naturliga sättet förenas. Det är bara mannen och kvinnans kroppar som fullt ut naturligt kan förenas. Fysiskt så ger våra egna kroppar ifrån sig så att säga heterosexuella signaler. Biologiskt, och här skulle ju evolutionsbiologer vara fullständigt med mig, om man säger, vad är sexualitetens syfte? Ja, det är ju fortplantning. Att föra arten vidare. Ja, det är ju klart, det är sexualitetens biologiska syfte. Samkönade relationer är principiellt sterila. Och idag när samkönade par, det sägs ju i media hela tiden att de får barn, så är det ju inte alls det paret som får barn, utan man lånar ju från heterosexualiteten. Varje människa som existerar har ju sitt upphov i en man och en kvinna. Och det är det enda sättet som människor kan bli till. Så den samkönade relationen kan inte göra rättvisa åt sexualitetens biologiska syfte med fortplantning. Och psykologiskt så saknar den samkönade relationen komplementariteten mellan man och kvinna. Det som i Sverige är jätteviktigt i precis alla andra sammanhang. Alltså att det ska vara män och kvinnor i riksdagen, det ska vara män och kvinnor på en arbetsplats, det ska vara män och kvinnor i bolagsstyrelser, det ska vara män och kvinnor därför att vi är olika och kompletterar varandra. Det blir bättre när vi är tillsammans, vi som är olika. Och det är klart att det här är aningen mer diffust argument på ett sätt, för det är inte alltid så enkelt att definiera de psykologiska och inre skillnaderna på ett riktigt skarpt sätt. Och samtidigt är det också ett uppenbart argument. 1981 Så var jag med om en intressant sak. Jag låg i lumpen i 12 månader. Befann mig i en ensidigt manlig miljö där alla hade uniform. Så befann jag mig där 12 månader bara med en gröna uniformer. Dagen efter jag muckade så började jag arbeta inom åldringsvården i Sverige. En ensidigt kvinnlig miljö där alla hade vita uniformer. Och kontrasten var total i stämning och atmosfär och samtalsämne. Alltså en ensidigt manlig miljö. Väldigt destruktivt på vissa områden. En ensidigt kvinnlig miljö. Ganska destruktivt fast på helt andra områden. Och det var bara så uppenbart hur det ensidiga har en tendens att få fram svagheten hos respektive kön. Ja, det är en personlig anekdot, men för mig var det övertydligt skillnaden mellan de ensidiga miljöerna. Det här är anledningen till att majoriteten av kulturer har sagt nej till samkönade sexuella relationer. Det är ju naturrättsligt. Man har tittat på verkligheten och sagt nej, men det här är inte vad vi är avsedda för. Det här är inte fullheten som vi är tänkta för. Som kristna så är det väsentligt, tycker jag, att vi kan ta in den här sortens argumentation. Det är naturligt om Gud har skapat världen att det finns signaler utifrån verkligheten om vad Gud har tänkt. Men sen behöver ju vi som kristna förstås som vår yttersta auktoritet vända oss till skriften, som ju förtydligar och förklarar det som vi delvis förstår utifrån skapelsen. Om man då tittar på det bibliska materialet så finns det 5 grupper av texter i Bibeln som relaterar till samkönade sexuella relationer. Och här är det väldigt viktigt, tycker jag, att vi strukturerar det här på rätt sätt. Jag tycker att de flesta framställningar av Bibelns syn på samkönade relationer strukturerar materialet på ett allvarligt felaktigt sätt, skulle jag säga. Om ni tittar på de flesta presentationer så tar man upp Sodom och Gomorra. Man tar upp en text i Domarboken. Så tar man upp Tredje Mosebok. Och så bygger man ett case utifrån Gamla testamentet, 2 exempeltexter och sen Moselag. Och sen så går man vidare till Romarbrevet, 1 Korinthierbrevet och 1 Timoteusbrevet. Jag menar att det är ett olyckligt sätt att göra presentationen av vad Bibeln säger. Och jag tycker att man ska göra så här. Man måste börja för det första med skapelsen. Det är vår utgångspunkt. Det är den viktigaste texten som egentligen avgör hela frågan. Första Mosebok kapitel 1 och 2. Vad har Gud tänkt med att han skapade oss till män och kvinnor? För det andra, så ska man gå till Nya testamentet. Och det här är en ganska viktig poäng. Vi har inte vår utgångspunkt i Tredje Mosebok för våra etiska ställningstaganden. Tredje Mosebok har också en plats i vår förståelse. Men det är inte konkret att vi slår upp Tredje Mosebok för att hitta vår etiska vägledning. Utan det är ju Nya testamentet som är vår konkreta etiska vägledning. Och därför ska vi läsa Romarbrevet, där det är det längsta avsnittet i Bibeln som handlar om samkönade sexuella relationer. I Romarbrevet kapitel 1. Och sen har vi 2 lastkataloger, alltså beskrivningar av det som står Gud emot, av synder. 1 Korinthierbrevet kapitel 6 och 1 Timoteusbrevet kapitel 1. Och sen kan vi se hur förhåller sig detta till den lag som Gud gav till Mose på Sinai. Och då finns det 2 texter, 3 Mosebok 18 och 3 Mosebok 20, som adresserar olika sexuella relationer inklusive samkönade sexuella relationer. Och vi kan se 2 berättelser om straffdomar i Gamla testamentet som är relaterat till den här frågan. Men för mig är det så här att frågan avgörs helt och fullt och uteslutande genom de 3 första grupperna av texter. Och sen finns det 2 grupper av texter som bekräftar, kan man säga, det som de här avgörande texterna redan har sagt oss. Och det här är en, jag tycker det är en viktig hermeneutisk princip. Vi hämtar inte vår etik på ett så direkt sätt från tredje Mosebok, och vi hämtar inte vår etik på ett direkt sätt från exempelberättelser, från händelser i Gamla testamentet. Utan vi måste hämta vårt grundperspektiv från skapelsen och sen från Nya testamentet. Och sen får de andra texterna ha mer en belysande bakgrundsroll, eller hur man ska säga. Inte en bakgrundsroll, en belysande roll som kan bekräfta. Okej, låt oss då titta på det. Första Mosebok kapitel 1 och 2. Kapitel 1 ligger fokus på mannens och kvinnans skapelse, att vi är skapade i Guds likhet. Men att vi också inbördes är skapade olika. Den hebreiska texten markerar detta, att Gud skapade människan till sin avbild, till manligt och kvinnligt skapade han den. Så det är markerat i hur det är formulerat, att vi är män och kvinnor. Och vi är kallade att föröka oss. Den direkta kopplingen att vi är män och kvinnor är i kapitel 1 sen, att vi ska föröka oss. I kapitel 2 så markeras det att kroppsligheten kommer från Gud. Det sägs ju ingenting om våra kroppar i kapitel 1. Kapitel 2 så berättas det hur noggrant Gud är engagerad i vår kroppslighet. Där sätts sexualiteten in i gemenskapsperspektivet. Och att mannen och kvinnan ska bli ett sexuellt. Så där är enhet och gemenskap markerat. Det här är vår utgångspunkt. Och tänk efter här nu. När Bibeln säger nej till saker, så gör man det utifrån att man först har bejakat någonting annat. Varför ska vi inte dyrka andra gudar? Därför att vi är skapade för att dyrka den enda guden. Utgångspunkten är det positiva bejakandet. Vi ska dyrka den gud som har skapat oss. Därför ska vi inte dyrka Baal eller Marduk eller någon av de andra gudarna. För de är avgudar. Så när Bibeln säger nej till någonting, så bygger det på att man först har sagt ja till någonting annat. Första Mosebok kapitel 1 och 2 förklarar Guds tanke med sexualiteten. Sen när vi fortsätter läsa Bibeln, så finns det en massa nej. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte bedriva otukt. Du ska inte göra så och inte så. Alla de där nejen bygger på jaet i skapelseberättelsen. Man, kvinna som ska bli ett och som ska föröka sig. Det är Guds tanke, den positiva tanken. Och utifrån den tanken, ja, men då kan du inte leva så, inte så, inte så. Så avgränsningarna bygger på bejakelsen. Det är därför som vi behöver börja i första Mosebok kapitel 1 och 2. Och för mig är frågan avgjord här. Gud skapade oss till manligt och kvinnligt. Vi kallades att föröka oss. Gud för fram kvinnan till mannen. Och han säger äntligen en sån som jag. Fast ändå är hon olika. Det är... Jag är ish och hon är isha, för att ta de hebreiska orden. Äntligen en sån som jag, ändå så är det en kvinna. Hon är ben av mina ben, kött av mitt kött. Jag ska kalla henne kvinna, för av man är hon tagen. Så här finns både gemenskapen och olikheten. Om vi sen går till Romarbrevet. Så är den moderna diskussionen är ju så här. Det är ju alldeles uppenbart att Paulus tar avstånd från samkönade sexuella relationer. Det är ju ingen tolkningsfråga. Det är ju bara, vilken läskunnig person som helst kan ju se att Paulus är negativ till män som är upptända av begär till varandra. Och kvinnor som är upptända av begär till varandra och som har sex med varandra. Så det är ingen diskussion om att Paulus uttalar sig negativt. Det som har dykt upp som en diskussion är nu att man säger... Är detta ett avvisande av samkönade relationer principiellt, vilket är den klassiska förståelsen? Eller, som nu Svenska kyrkan säger till exempel, detta är ett avvisande av avgudadyrkan, promiskuitet och övergrepp i samband med samkönade sexuella relationer. Så Paulus är inte alls emot två män som har sex, men han är emot att de har sex och samtidigt tillber andra gudar eller förgriper sig på unga pojkar. Eller har sex med många män. Så det är inte det samkönade som är problemet. Är nytolkningen. Utan det är vad som sker i samband med den samkönade sexuella relationen. Det är det Paulus är vred över. Okej, så här är en nytolkning. en radikal nytolkning där man säger att Paulus hade bejakat samkönade sexuella relationer om det handlar om vuxna, samtyckande, kärleksfulla relationer. Och det är det argumentet som gjort att Svenska kyrkan har bytt uppfattning och idag väger samkönade par. Då måste man ju undersöka, är det en rimlig tolkning av Romarbrevet kapitel 1? Om man läser Romarbrevet kapitel 1, vers 24 till 31, så står det så här. Och det är det här vi måste göra som kristna. Att faktiskt läsa bibelordet och jobba med hur vi ska förstå det. Därför lät guden följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, full av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre, de tycker det är bra när andra gör det. Om man tittar, försöker analysera den här texten, så fyra iakttagelser från min sida. Det som jag läste nu följer på ett avsnitt där Paulus säger att Gud har uppenbarat sig i skapelsen. Att ända sedan skapelsen har hans osynliga väsen, hans gudomliga egenskaper och härlighet varit synliga i skapelsen. Och så har människan gjort uppror och börjat dyrka det skapade istället för skaparen. Så själva sammanhanget den här texten är insatt i, det är att människan har inverterat hela verkligheten. Man har vänt upp och ner på verkligheten. Man dyrkar det skapade. Vilken katastrof istället för skaparen. Man dyrkar det förgängliga istället för det oförgängliga. Så man inverterar, vänder upp och ner på allting. Man avsätter Gud. Trots att Gud har gjort sig synlig i skapelsen. Okej, det är Paulus ingång i det här. Överlämnade åt sig själv, så blir sen hela människans liv inverterat, vänt ut och in. Och det är det vad avsnittet som jag läste nu handlar om. Att eftersom man har gjort den stora revolutionen att avsätta Gud och börja dyrka det skapade, så kommer allting sen att vändas upp och ner. Vers 24-28 handlar om samkönade relationer. Varför lyfter Paulus fram det? Man ska notera att Paulus sammanlagt räknar upp 21 synder och säger människans gudsuppror kommer leda till, och så kommer det 21 synder i en lång, lång lista där vi alla är drabbade om vi tänker på våra egna liv. Han beskriver syndfullheten ur alla möjliga aspekter. Men han väljer att lyfta fram samkönade relationer av pedagogiska skäl. Inte för att det är en värre synd än annat, men därför att det illustrerar det här att man vänder upp och ner, ut och in. Att man gör det som vi inte är avsedda till. Det blir åskådligt i just den synden. Så han tar det som liksom ett exempel, och sen kommer hela listan på de andra 20 synderna. I den här genomgången så refererar Paulus hela tiden till skapelsen. Det är som man har första Mosebok kapitel 1 och 2 öppet. Han pratar om världens skapelse. Han talar om det skapade istället för skaparen. Skaparen, han har den här uppräkningen av fåglar, fyrfota djur och kräldjur som vi har från skapelseberättelsen. Så han refererar tillbaka till hur det var egentligen. Och han talar om det naturliga. Och sen har vi gjort det onaturliga. Det naturliga är att vi ska dyrka skaparen, inte det skapade. Det oförgängliga, inte det förgängliga. Att vi ska relatera till den av motsatt sexuellt kön, inte den av samma kön. Att vi borde älska och så är vi kärlekslösa. Att vi borde visa och så hela tiden så visar han hur vi efter syndafallet har gjort uppror och inverterat verkligheten. Den som skriver de här orden är juden Paulus, skriftlärd. Och vi vet vad judarna tänkte om samkönade relationer. I noten till Bibel till 1:81 så var man tydlig. Man har tagit bort det sen om jag minns rätt. Men då, i noten då stod det så här. För judarna var homosexuella handlingar avskyvärda. Det är helt omöjligt att tolka juden Paulus på ett annat sätt. Då den en säger, ja men vi kände Paulus verkligen till vuxna, överlåtna, kärleksfulla relationer. Ja, man kände till det i antiken. Man talade inte om det i termer av identiteter, men att det fanns personer som formade samkönade, överlåtna relationer kände man till. Så man kan läsa i Platons dialoger där detta kommer fram om människor som vill leva sitt liv tillsammans med den av samma kön och bli förenade för resten av sitt liv. Så det är principiellt sett inte en ny tanke. Man kände till den i antiken. Så det går inte att säga att Paulus var okunnig. Hade han bara vetat hur det är idag hade han sagt någonting annat. Det är historiskt felaktigt. Trots att när jag satt i kyrkomötet och man fattade beslut om det här så argumenterade folk just så här. Trots att det är historiskt alldeles uppenbart felaktigt. Det finns en enhetlig judisk syn i antiken. Josefus har samma syn som Paulus. Filo har samma syn som Paulus. Och det finns exempel på andra. Alla judiska källor vi känner till avvisar samkönade sexuella relationer. Alla kristna källor vi känner till avvisar samkönade sexuella relationer. Det är faktiskt helt enhetligt. Om man vill studera det här lite mer akademiskt så är den bästa resursen som finns är Robert Gagnons bok The Bible and Homosexual Practice. Det är den bästa sammanställningen av den här diskussionen. Jag rekommenderar varmt den boken. Ibland säger man så här, ja men Jesus sa ingenting om samkönade sexuella relationer. Nej, uttryckligen så sa han inte det. Men det beror ju på att det var ingen fråga som diskuterades. Den var helt självklar i den judiska kulturen. Det var väldigt förvånande om Jesus i direkt mening hade adresserat den. Så det är absolut inget argument. Det vi kan se är att när Jesus diskuterar sexualitet så utgår han från skapelseberättelsen. Vi kan se att han hävdar en mycket strikt sexualetik. I termer av skilsmässa så är han mycket striktare än en del andra judiska riktningar. Jesus avvisade sexuella relationer utanför äktenskapet. Det är det som ligger i när han säger avvisar otukt. Jesus bejakade gamla testamentets undervisning. Och gamla testamentet är ju väldigt tydligt i Mose lag i avvisandet av samkönade relationer. Jesus upprättade syndare med en barmhärtighet och nåd som är underbar, men han bejakade inte någonstans synden. Även om Jesus inte uttryckligen sa någonting om samkönade sexuella relationer så är det historiskt alldeles klart vad Jesus tänkte i den här frågan. Det är absolut ingen diskussion. Och jag menar att det är inte seriöst när man säger att Jesus sa ingenting, därför var han antagligen för. Nej, man måste ju studera. Hur tänkte Jesus om sexualitet? Hur tänkte han om gamla testamentets lag? Hur tänkte han om skapelseberättelsen? Och det kan vi veta någonting om. Och utifrån det så kan vi dra slutsatser om vad tänkte han om den här frågan. Vi kunde ha gått vidare och tittat på första Korintierbrevet, första Timoteusbrevet, tredje Mosebok 18, tredje Mosebok 20. Och vi hade sett att det i det bibliska materialet finns en enhetlig syn som innebär att man avvisar samkönade sexuella relationer. Så som jag förstår Bibeln, så lägger Gud framför oss två grundläggande alternativ för våra liv. Det ena är att det finns en kallelse att leva i äktenskapet som är definierat som en man och en kvinna i ett livslångt förbund. Och det är en kallelse att gå in i äktenskapet. Och det andra alternativet är kallelsen att leva i celibat och använda de speciella möjligheter som det ger att tjäna Herren och få betyda någonting för andra människor. Det var den kallelsen som Jesus gick in i. Det var den kallelsen som Paulus, åtminstone när vi möter honom som apostel, som kristen, lever i. Och de använde den kallelsen till att få betyda enormt mycket för andra människor. Och Bibeln ger inte fler alternativ. En kallelse in i äktenskap med de förpliktelser och de möjligheter och de förmåner som finns där. Också det ansvar som finns där. Eller kallelsen att leva i celibat. Och så se de speciella möjligheter och rikedomar som finns i det livet. Och det finns inget så att säga tredje alternativ. Och det är en enhetlig bild hos både Jesus och hos Paulus. Det här innebär ju inte att man då har en rosenskimrande enkel bild när man säger att det finns de här två alternativen. Båda alternativen kan innebära enorma svårigheter. Äktenskapet kan ju innebära enorma svårigheter. Eller hur, ni som är gifta? Och det är klart det kan se olika ut och kan vara olika. Men äktenskapet kan ju innebära väldiga svårigheter och kamp. Det är ju inget enkelt. Och på samma sätt kan celibat och att leva ensam innebära svårigheter och utmaningar. Och på samma sätt kan äktenskapet innebära något fantastiskt. Och det kan finnas fantastiska möjligheter i att leva själv. Så de här två sakerna kan man inte spela ut mot varandra. Utan de innehåller både välsignelser och utmaningar på båda sidor. Och är inte bättre eller sämre, utan är två kallelser som Gud ger till oss.